Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
I den 1000 och åter 1000 sidor tjocka polisutredningen kring Falcon Funds finns ett dokument som sticker ut. Det har titeln Memoarer och författaren är huvudpersonen i den här berättelsen, Emil Amir Ingmansson. Memoarerna är en slags svindlarens dagbok fylld med historier om bedrägerier från tonår till vuxenår. Jag har alltid gjort vad som helst för att upprätthålla bilden av att ha pengar och vara framgångsrik, skriver han. Till polisen säger Ingmansson att memoarerna är en blandning av självupplevt och påhittat. Att det inte ska tas på allvar utan ses som ett utkast till en spännande roman.
De har ju uppenbarligen rätt många beröringspunkter med hans liv.
TV4-journalisten Jens B. Nordström är förmodligen den journalist som grävt djupast i Ingmanssons liv. Han tycker att vissa saker i memoarerna stämmer väl överens med den bild han själv fått av Ingmansson.
Mindsetet som han ger prov på där han liksom beskriver att hur ska man bete sig på krogen? Hur ska man bete sig med målvakter och liknande? Hur ska man genomföra ekobrott? Där tror jag det är rätt mycket av hans egna kunskaper han häller ner i dem.
Mycket av det som står skrivet i memoarerna handlar om kontroll. Han beskriver hur man ska göra för att få folk dit man vill. Det är intressant, för Ingmansson hade inte kunnat genomföra bedrägerier på det här storskaliga sättet på egen hand. Avgörande har varit att han kunnat styra andra i de bolag han kontrollerat.
Ge dem komplimanger, ge liksom äldre män komplimanger för deras kläder, deras klockor. Beröm dem inför deras fruar, för då kommer liksom fruarna vara på din sida och tycka du är trevlig. Så han har ju liksom en strategi för hur han ska kontrollera de här männen på nyckelpositioner.
Kanske är det på Malta som Ingmanssons förmåga att få med sig andra blir som allra tydligast. 2014, när Falcon Fund startas, lyckas han göra en närmast osannolik rekrytering till den viktiga ordförandeposten, Tonio Fennec.
I'm here this morning with Malta's Minister for Finance, Economy and Investment, Mr. Tonio Fennec. Good morning, Minister.
2008 blev Tonio Fennec finansminister i den konservativa regeringen och med det fick han uppgiften att styra Maltas ekonomiska politik ut ur finanskrisen.
To what do you attribute this?
First of all, I think because when the finance...
Efter valet 2013 blev det regeringsskifte och Tonio Fennec återgår till sitt tidigare yrkesliv inom det maltesiska näringslivet. Som före detta minister har han ett brett kontaktnät i både politiken och i affärsvärlden på den lilla ön. Han har också, i rollen som minister, varit chef över den maltesiska finansinspektionen. Det är just den myndighet som har makten att sätta stopp för Ingmanssons brottsimperium. Och det är dit som den svenska pensionsmyndigheten kommer höra av sig när varningsklockorna larmar.
Hörrni, vi skulle vilja verkligen att ni tittade på de här Falcon Funds. Vi tror att det händer något riktigt skumt där. Snälla, kan ni göra det här? Och det får ju tyvärr inte alls den effekt man hade hoppats på. Maltas finansinspektion gör ingenting.
Från Just Stories, det här är Uppgång och fall. En podd om osannolika framgångar och lika otänkbara motgångar. Idag om miljardblåsningen i Falcon Funds.
Har ni tittat på värdepapperna i Falcon? Är det här tillåtna tillgångar? Vad innehåller det här?
Vad fan är det här? Vad gör ni mot mig? Och jag har inte gjort någonting. Och jag kommer inte bli dömd för ett skit.
Då dömdes 4 män till fängelsestraff i den ekobrottshärva som åklagaren kallat den största stölden i svensk rättshistoria.
Jag vet inte om jag får de pengarna. Det verkar så att det blir inga pengar.
Jag heter Arvid Hallberg. Det här är del 3, Vithajen. Old Bakery Street är en lugn bakgata i Maltas huvudstad Valletta med anor från 1500-talet. Här finns gamla tre- och fyrvåningshus i ljus kalksten. I affärslokalerna på gatunivå ligger konditorier, små klädbutiker och någon lokal bar. Nummer 171 sticker inte ut på något sätt. Det finns inget som avslöjar att på den adressen kontrolleras 3,5 miljarder i svenska premiepensionspengar.
När man har flyttat till Malta så är planen att man bara ska fortsätta. Vi köper in MBS:er från Mark Bishops bolag och fortsätter att mjölka ut pengar.
Duon Mark Bishop och Emil Amir Ingmansson vill från början göra samma sak som de gjort i Sverige. Att ett av Bishops bolag ska köpa in så kallade MBS-er, skräpobligationer, för att sen till ett uppblåst pris sälja dem vidare till pensionsspararna. Som att sälja en rostig skruttbil till priset av en sprillans ny. Mellanskillnaden tänker de sen stoppa i sina egna fickor. Men på Malta stöter de direkt på patrull. För att göra inköpen till fonden krävs ett förvaltningsbolag. Enligt de finansiella reglerna ska bolaget vara fristående från fondbolaget. Oberoendet ska minimera risken för just sånt som Ingmansson och Bishop ägnar sig åt. Att köpa saker till sig själv med hjälp av andras pengar. Ingmansson har inte själv lyckats starta upp ett förvaltningsbolag och måste därför hyra in ett. Men i det de anlitar sitter en person som säger nej till köpen av MBS-erna. Rubbish kallar han dem i ett mejl skickat till Ingmansson.
Han är en av de få personerna som verkligen gör sitt jobb. Och det är intressant att följa hans mejlkonversation, för att gång på gång får han liksom propåer från Emil Amir Ingmansson och övriga liksom att de här MBS-erna, de är ju jättebra affär. Jag tycker vi ska köpa in dem. Och han säger hela tiden nej. Och då har ju han stängt av pengakranen för de här herrarna. Då liksom är det så att då går det ju inte att få ut pengarna. Och tyvärr försvinner det här förvaltarbolaget. Det är ganska uppenbart att Emil Amir Ingmansson tycker att det är ett problem att han har stängt av pengakranen. Och man får också en känsla mellan raderna att det här förvaltarbolaget säger att den här nya kunden luktar så jävla skumt om, så att vi vill inte ha dem som kund längre.
Och det är på Old Bakery Street som Ingmansson hittar förvaltningsbolaget han söker. Temple Asset Management. Det är ett företag som funnits ett tag men som inte lyckats få några stora kunder och inte gjort sig ett namn. Nu kommer Ingmansson och erbjuder firman att förvalta de 3,5 miljarder kronor som finns i Falcon.
Och där sitter det en kalrakad britt med en ganska ospektakulär karriär i finansbranschen. Han lockas med stora pengar, nu kommer din chans. Det enda du behöver göra är att köpa in de här sakerna.
Ingmansson har fått en ny idé. Istället för MBS-er vill han nu köpa så kallade ETI-er. Det är också ett finansiellt instrument, ett paket med olika tillgångar, fastigheter, lån, onoterade aktier som klumpas ihop och förvandlas till ett värdepapper. ETI:n kan sedan handlas på en börs och då blir det formellt godkänt som investering i en pensionsfond.
Och återigen så är det inte rocket science det man gör. De här ETI:erna är ju samma modus operandi som tidigare. Man köper in skräp, man paketerar om det, man skummar av mellanskillnaden själv och så sen så ger man skräpet till pensionsspararna som har fått betala överpris för det. Och då har man öppnat pengakranen igen och så kan liksom svindlerierna fortsätta.
Den pengakran som står öppen för Emil Amir Ingmansson är 27 000 svenskars samlade premiepensionspengar. Ja. En del av dem tillhör Kristina Kobsa. Den pensionerade VVS-ingenjören hämtar en perm med viktiga papper.
Till exempel det här, men...
Just det, uppdaterad information gällande Falcon Funds.
Ja, precis, precis.
Den här informationen skickas till dig som du tidigare haft andelar i någon eller några av Falcon Funds fonder inom premiepensionen.
Nu har jag från 2020.
Breven kommer från Pensionsmyndigheten och dimper ner i brevlådan med ojämna mellanrum. De informerar om vad som händer med de pengar som än idag, 2021, är försvunna. Av den dryga miljard som från början saknades är det fortfarande 666 miljoner som är borta.
Minns du liksom hur du reagerade när du insåg att pengar har försvunnit?
Jag tänkte, hur ska jag klara mig? Hur livet kommer att se ut? Då tänkte jag på det att jag har jobbat så mycket att jag var utbränd till slut. Ja. Och då har jag fått tillbaka det där.
Vad har du fått, vad fick det för, eller har du fått för konsekvenser nu? Nu är ni ju pensionär, du och din man.
Ja, jag kan inte tänka mig till exempel gå på bio. Till exempel, det är inte så mycket pengar, eller hur? Jag är tvungen att titta i annonser och kolla vilken mat som är billigast. Då åker jag dit och handlar för att klara mig ekonomiskt. Om jag skulle inte vara med min man, då skulle jag inte klara mig ekonomiskt. Då skulle jag vara en pensionär som måste gå och leta efter pantburkar. Och det hjälper inte att må bra. Och hela tiden jag måste tänka på pengar. Jag kan inte unna mig någonting. Ja, jag kan unna mig att jag kan äta. Ingenting annat. Och det är inte den världen som alla pensionärer, de som är drabbade, önskade sig.
Under 2015 har Emil Amir Ingmansons ekonomi förbättrats avsevärt. Han flyttar till London och köper en våning för 25 miljoner i exklusiva Kensington. Han införskaffar två bilar. En stor Range Rover och en mindre, men snabbare, Aston Martin Vanquish. James Bond-bilen i filmen Die Another Day. Ingmansson anställer också en hundtränare till familjens dobermann, Alice. På en bild som senare publiceras i Expressen sitter Ingmansson i en privatjet på väg mellan Malta och London. Han ser glad ut och håller om valpen Alice som sitter i hans knä. Pengarna lägger han också på flera dyra armbandsur, värda 500 000 kronor styck. På ytan finns alla attribut som signalerar framgångsrik affärsman, det som han enligt sina memoarer alltid gjort vad som helst för. Men livet i sus och dus kommer inte vara för evigt.
Jag och några av mina kollegor, vi redan i början av 2015 känner oss väldigt oroliga för Falcon.
Emil Amir Ingmansson har inget gott renommé hos Pensionsmyndigheten. Ett och ett halvt år tidigare var han inblandad i den massiva och olagliga flytten av sparare till Optimus fonder. Nu väcks fondhandelschefen Rasmus Bjelkessons oro till liv igen, för han har fått uppgifter om att Ingmansson är den som styr det maltesiska fondbolaget Falcon. Ingmansson har visserligen ingen formell roll i någon styrelse, men han finns där i kulisserna, har de fått veta.
Och känner väl att här finns det stor risk att spararna blir blåsta, inte bara på en hög avgift utan på mer än så.
Och 2015 har Falcons fonder svällt upp som tre stora olycksbådande ballonger. För vid den här tiden har Mark Bishop lyckats få igenom en fusion mellan hans fondbolag Optimus och det nya bolaget Falcon Funds. Sammanslagningen innebär att över 11 000 pensionssparares pengar i ett svep hamnat i Falcon.
Totalt så kom ju över 27 000 sparare in i fonderna. Och mycket pengar, över 3,5 miljarder som placeras i Falcon-fonderna.
Fondhandelschefen Rasmus Bjelkesson tar nu på sig detektivmössan. Det borde han egentligen inte göra. Han och hans avdelning ska sköta fondtorget. Se till så att själva handeln som till vardags sker i de över 800 fonderna funkar. Varken han eller pensionsmyndigheten ska granska fondbolagen. Eftersom Falcon styrs från Malta är det den maltesiska finansinspektionens uppgift. Men det är helt enkelt för mycket som oroar. Och så en dag hör en journalist av sig.
I slutet av 2015 så får vi ett samtal från en reporter på Dagens Industri som av en slump har upptäckt att en av Falcon-fonderna har placerat i en annan konkurshärva som heter Trust Buddy vid den här tidpunkten. Och han undrar och har frågor kring det. Och det här blir lite av en trigger för oss att vi faktiskt börjar titta närmare på de här fonderna.
Det är konstigt, tänker Rasmus, att ett fondbolag med inriktning på den globala finansmarknaden placerar pengar i ett litet bolag på Stockholmsbörsen som dessutom strax därpå går i konkurs. Varför gör man en sån investering? Och vad mer köper man in till Falcon-fonderna egentligen?
Det här är lite för märkligt och nu är det lite för mycket varningsklockor här.
De kontaktar Falcons ledning på Malta och säger att de vill se innehaven i fonderna. Tillbaka får de en lång lista på värdepapper.
Vi tar kopior på de här listorna och sätter oss på varsitt hörn och kollar på de här.
Beväpnad med byråkratens tjänstevapen, den lysande överstrykningspennan, börjar Rasmus gå igenom listorna, rad för rad.
Om man bara lät ögonen flyga över den där innehavslistan så kände man att det var nog ganska normal liksom.
Här finns aktier i multinationella bolag som Apple,
Coca-Cola och Nestlé och
något oljebolag, sånt man kan förvänta sig av en global fond.
Så när man tittar på det liksom första minuten så tycker man nog att det såg, ja, men såg okej ut.
Men längre ner på listan dyker de upp, ETI-erna.
ETCert, DeltaCert. Det var konstiga namn, men och det kan det ju vara, för det kan ju vara bolag som inte jag känner till, men det var också väldigt stora belopp på vissa.
Han drar streck efter streck med sin markeringspenna och tänker tre saker.
Det här är udda, det här är konstigt, det här ser inte bra ut.
Upptäckten kan sammanfattas så här. Falcon Funds verkar köpa in väldigt riskfyllda värdepapper för hundratals miljoner kronor.
Och där tar väl hela historien en helt ny vändning.
Den lilla styrkan tjänstemän inser att de måste få hjälp. Och det är Finansinspektionen på Malta som måste rycka ut. Och nu försöker svenskarna få malteserna att agera. De ringer, mejlar och skickar brev.
Har ni tittat på värdepapperna i Falcon? Är det här tillåtna tillgångar? Och vad är det för tillgångar? Vad innehåller det här?
Men svaren de får är långt ifrån tillfredsställande.
De svarar, jaha, ja, men det kan vi kolla på. Men, och sen så händer ingenting. Och sen så ringer vi upp efter någon vecka och frågar dem igen. Jaha, vad var det ni hette? Vad var det ni ville? Jag vet inte hur många gånger vi kontaktade dem där under de första månaderna. Och försökte få dem att ta tag i frågan. Men det är mer och mer uppenbart att de var väldigt, väldigt ointresserade av att titta närmare på det här.
Kanske lyckas Rasmus och hans kollegor inte förmedla allvaret i det hela. Eller så är Finansinspektionen på Maltas ointresse grundat i något annat. Minns ni Tonio Fennec, den före detta maltesiska finansministern med det breda kontaktnätet i både finansvärlden och de politiska korridorerna? Mannen som Ingemansson lyckats rekrytera till ordförandeposten i bolaget. Det är nu den rekryteringen ger utdelning.
Avgörande var ju att Falcon Funds styrelseordförande hette Tony Offenech.
Det menar journalisten Jens B. Nordström.
Tidigare finansminister i landet, tidigare chef för Finansinspektionen. En person med ett hett temperament som det verkligen inte lönade sig att hamna på fel sida om. Och det gjorde nog att många tjänstemän tänkte att hur illa kan det vara? Det är ju ändå Tony Offenech som är ordförande här.
Under 2015 puttrar den för pensionsmyndigheten frustrerande korrespondensen på med Maltas finansinspektion. Den leder ingenstans. Men så i mellandagarna 2015 kommer en oväntad draghjälp utifrån.
Vi är inte så många som jobbar då. Som det brukar vara i mellandagarna så är det ju begränsad bemanning på alla kontor. Jag är inne de dagarna och en sparare ringer in till pensionsmyndigheten och vill prata med säkerhetschefen.
Samtalet kopplas fram till Rasmus Bjelkesson och spararen har varit med om något konstigt, säger han. Vid den här tiden är möjligheten att logga in med PIN-kod borttagen. Detta som en konsekvens av de massiva fondflyttarna 2 år tidigare. Sedan dess krävs istället bank-ID för att genomföra transaktioner mellan olika fonder. Men nu berättar spararen på telefonen att hans bank-ID blivit kapat av en telefonförsäljare.
Säljaren hade bett honom att själv logga in på sitt konto för att kolla sin premiepension. Vilket han hade gjort. Säljaren hade väl varit på honom kring att han skulle placera om, men han hade tagit nej och lagt på luren. Lite senare så drar han på nytt på dagen, så drar han på nytt in på sitt konto och då ser han att det ligger ett fondbyte registrerat på honom. Men han hade ju aldrig gjort något sånt och det var ju inte så att han hade på något sätt med vilja gett ut sin bank-ID till den här säljaren, utan han hade ju bara själv varit in och tittat på kontot. Och då visade det sig att det fanns en svaghet i systemet. Hans bank-ID har blivit kapat.
Det finns ett djupt säkerhetshål på Pensionsmyndighetens hemsida. Det går nämligen att logga in 2 gånger samtidigt på samma konto. När spararen ombeds att logga in har säljaren redan skrivit in personens personnummer och tryckt på starta bank-ID på sin dator. När spararen sedan aktiverar sitt bank-ID släpper han ovetandes in försäljaren där den sitter. Försäljaren har sedan fri tillgång till hela premiepensionskontot och kan flytta pengar till den fond hen vill.
Det här leder till att vi kallar till krismöte på samma dag och vi stänger av då några fonder som vi ser har drabbats av det här.
En av de fonder dit pengar flyttats med dubbla inloggningar är Falcon Funds. Och det har skett via ett telefonförsäljarbolag som heter Konsumentkraft.
Jag tror att vi lyckas få fram att det är ett par tusen av de byten som har skett genom den här typen av dubbla inloggningar. Så att det är ju inte så att det är alla konsumentkraftsbyten som har skett på det här sättet. Men det är ändå en hel del byten som har skett på det sättet.
Nu tycker Pensionsmyndigheten att de har tillräckligt på fötterna för att fatta ett beslut. De sätter ett köpstopp på Falcon. Det betyder att inga fler sparare och inga mer pengar kan komma in i fonderna. Och samtidigt sätts Emil Amir Ingmansson under press från ett annat håll.
För att förstå helheten måste vi backa tillbaka till sommaren 2013. Den sommaren flyttades mer än 2 miljarder i pensionspengar från fonden Insiderfonder. Pengarna hamnade så småningom i en fond som heter Optimus High Yield. Flytten som berörde över 20 000 premiepensionssparare skedde utan godkännande från alla kunder.
I maj 2016 sänder TV4s Kalla fakta ett program om säljbolaget Konsumentkraftsmetoder. De hittar kopplingar till Emil Amir Ingmansson och hans framfart på pensionsmarknaden. Och Kalla faktas reporter Sara Rekabären lyckas få en intervju med honom.
Du misstänktes ligga bakom fondbytarhärvan 2013. Låg du bakom?
Nej, självklart inte. Ja, men friades ju för de misstankarna också.
Kalla fakta också kommit över ett mejl som Emil Amir Ingmansson skickat till en bank. Där utger han sig för att företräda Falcon Funds. Det är något han sen förnekar i intervjun med Sara Rekabaren.
Nej, jag gör affärer med många fondbolag och banker i Europa. Och jag representerar bara mig själv, jag är en oberoende affärsman.
Pensionsmyndigheten misstänker att du inte vill förknippas med fonderna för att...
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du mjölkar fonderna på pengar. Vad säger du om det?
Det får stå för dem. Det är bara ett påstående. Jag har aldrig varit i kontakt med Pensionsmyndigheten. Och de har aldrig kontaktat mig eller ställt någon form av fråga till mig om min verksamhet.
Har du plockat ut pengar ur fonderna?
Absolut inte.
Stanna kvar så fortsätter vi berätta om Falcon Funds-härvan alldeles strax.
När det här Kalla fakta-programmet sänds, då blir det väldigt uppenbart för Pensionsmyndigheten att så här kan vi inte ha det. Vi måste bestämma oss här nu vilket pensionssystem vi ska ha. Men det som vi har nu funkar uppenbarligen inte. Här klickar kontrollerna alldeles för mycket och något riktigt skevt håller på att hända nere på Malta. Och då sätter man ju ner foten också och säger att okej, nu är det dags att göra någonting.
Inne på Pensionsmyndigheten får chefsjuristen nu i uppdrag att hitta ett sätt att kasta ut Falcon från det svenska pensionssystemet. Med de dubbla inloggningarna som gjorts av konsumentkraftsäljare och de tveksamma innehaven, ETI:erna som grund, hittar han en formulering i avtalet som han anser Falcon brutit mot. Och i juni 2016 sägs fondbolaget upp. Det som då ska ske är att Falcon ska sälja av fondens innehav och föra över sparare och pengar till Pensionsmyndigheten.
Men det tar en ny vändning och det som händer är att Falcon helt enkelt vägrar att genomföra säljorden. De vägrar att låta oss sälja fonden. Och det är ju något som är helt mot alla regelverk i fondverksamheten.
Nu kommer den tidigare finansministern Tony Fenech återigen in i bilden.
Och han gör ju en grov felbedömning här nu. Han tror att den svenska pensionsmyndigheten inte har på fötterna och att Emil Amir Ingmansson är en hedlig person. Så han väljer att slåss för Emil Amir Ingmansson.
Tony Fenech reser till Stockholm för att konfrontera pensionsmyndigheten. Där hanteras ärendet nu på högsta nivå och mötet leds av myndighetens generaldirektör.
Och Tony Fenech kommer till Stockholm, han är arrogant, sveper in med ett liksom stort knippe advokater i släptåg och säger att ni har inte rätt att göra så här, ni är helt fel ute. Han negligerar Pensionsmyndighetens generaldirektör, Katrin Westling Palm, och han liksom säger den där kvinnan, hon är inte ens en liksom beslutsfaktor i hans värld utan han talar bara till männen i rummet och lyckas ju reta gallfeber på alla. Och allting resulterar i en stor skrikmatch där liksom advokaterna och Tony Fenech och alla i rummet bara står och skriker på varandra. Och Katrin Westling Palm har ju sagt efteråt att det är ganska oförlåtligt att jag bryter ett möte. Men här fick jag bara säga, vi kan inte komma överens, det här är helt bortslösad tid. Och så skickar man hem alla.
6 månader, så lång tid tar det från att Falcon sägs upp tills att innehaven till slut säljs. Då har den svenska finansinspektionen lyckats lyfta frågan till EU-nivå. I Paris finns ESMA, den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Den kan utöva sanktioner mot nationella finansmyndigheter som inte sköter sitt jobb på rätt sätt. Och det är de som till slut får Falcon Funds att sälja sina värdepapper.
Men då har ju väldigt mycket mer tid gått och under den här tiden så har ännu mer pengar investerats i usla värdepapper. Vilket gör att när vi väl börjar sälja så är det ju med stora förluster.
Minst 300 miljoner kronor. Så mycket uppskattar Pensionsmyndigheten att pensionsspararna förlorade under det halvår som gick från att avtalet med Falcon sades upp tills att innehaven till slut såldes. De så kallade ETI:erna som Falcons förvaltare köpt in på Ingmanssons uppmaning är kraftigt övervärderade, visade sig. Det finns knappt någon som vill köpa dem. Samma sak gäller de MBS:er som inhandlats till Optimus innan fonderna slogs ihop. Den 13 oktober 2016 hålls en presskonferens i Pensionsmyndighetens lokaler.
Pensionsmyndigheten har sagt så mycket. De har liksom bara ringt hela redaktionen och sagt att vi kommer en presskonferens. Ni vill vara med på den. Se till att vara där. Så alla är där. Jag sitter längst fram och undrar så här, vad ska det här bli? Så kommer generaldirektören in. Okej, det är uppenbarligen viktigt för generaldirektören. Sen kommer chefsjuristen in. Sen kommer och jag säger, det är någonting som är riktigt skevt här för att de har sånt jävla uppställ.
Det är ingen av de journalister som bevakat Falcon Fund som förstått vidden av det som hänt i fonden. För det är exceptionellt det som generaldirektören nu berättar. Över 1 miljard kronor saknas.
Det här är illa. Det här är jätteilla.
Pensionsmyndigheten polisanmäler nu ett fondbolag efter en tvist där 22 000 sparares pensionspengar blivit fast.
Pensionssparare kan komma att se hundratals miljoner gå upp i rök.
Det här är en oerhört allvarlig och sorglig situation.
Under hösten 2016 inleder Ekobrottsmyndigheten en utredning. Den växer och växer och involverar till slut händelser som skett under ungefär 7 års tid. Det handlar om köpet av Positiv Pension, fondflyttarna, MBS:erna i Optimus och inköpen av ETI:erna i Falcon Funds. Och det finns en person som varit involverad i allt, Emil Amir Ingmansson. Kanske är det ett försök att distansera sig från allt som hänt, för under sommaren 2017 skickar han in en blankett om namnbyte till Skatteverket. Max Servin heter han nu. Hösten 2017 kallas han till förhör, men han dyker inte upp.
En dag i, jag tror det är maj 2017, får jag ett samtal från polisen. Kan vi boka ett telefonförhör?
Den tidigare kontorschefen på strategiplacering i Uppsala, Niklas Karlsson, som vi kallar honom, har velat lämna allt som hände 2013 bakom sig. Den 4 år gamla fondflyttsskandalen vill han bara glömma.
Och jag säger absolut, och vi bokar en tid. Och jag bokar ett rum på universitetet och jag ritar upp en lång tidslinje på tavlan och kollar upp alla datum och ser till att allt är rätt.
För poliserna berättar Niklas hur Ingmansson peppade honom att starta bolag, om hur deras relation blev sämre och om att han bestämde sig för att hoppa av. Han försöker få med allt om hur bolaget styrdes och sköttes.
Polisen var så här, oj, vad mycket du känner till, vad bra. Jag hade liksom inte kopplat det här till Falcon Funds.
Han får frågor om fondflyttarna, men säger sig inte veta hur de gått till. Att han varit mycket ledig och distanserat sig allt mer från bolaget under sommaren 2013 när det hände. Han var ju ändå på väg att återuppta studierna till hösten.
Och sen går det någon månad, 2 eller 3, och jag får ett samtal till från polisen. Och då säger de, men du, vi skulle vilja träffa dig och prata lite med dig. Fortfarande som vittne, men det har dykt upp en massa mer frågor. Kan vi ses?
Det Niklas inte vet är att polisen förhört flera av säljarna på kontoret i Uppsala. Och de säger att det var Niklas som instruerade dem att knappa in CAPTCHA-koderna. Det som gjorde att över 2 miljarder kronor flödade in i Optimus fonder.
Så frågar de mig att vi är nyfikna på den här flytten av kapital. Och innan kände jag att jag kunde svara på allt. Men då var jag så här, vad menar ni? Vilken flytt av kapital? Och då sa de, men berätta om det här med att CAPTCHA. Och då var jag så här, vad är det? Vad menar ni? Jag märkte att de inte trodde på mig. Det var illa dolt. De trodde att jag var bedräglig. Det jag tänkte men inte sa. Vad fan? Finns det något jag kan göra för att hjälpa er? Tänkte jag. Så skulle jag säga det nu. Sen avslutade de förhöret. Och då tänkte jag, vad nu är det klart då? Hoppas att de åker dit för det de har gjort.
I december 2017 grips Emil Amir Ingmansson, numera Max Servin, på flygplatsen Heathrow utanför London. Då har de svenska åklagarna kommit så långt i utredningen att de lyckats få honom häktad i sin frånvaro. I väntan på att han kan utlämnas till Sverige sätts Ingmansson i husarrest med fotboja.
Svenska myndigheter tror sig vara ganska säkra på att vi har kontroll över honom. Och det visar sig vara en felbedömning.
Den svensk som pekas ut som hjärnan bakom Falcon Funds-härvan har tagit av sig sin elektroniska fotboja och försvunnit från brittiska polisen. Mannen är nu internationellt efterlyst.
Emil Amir Ingmansson flyr. Först över Engelska kanalen till Calais i Frankrike. Sen i bil vidare till Wien. Där hoppar han på ett tåg till Ungern. I Budapest träffar han två män som kör honom till gränsen mot Ukraina. Han har varit på flykt i 2 månader när han räcker över sitt pass till en ukrainsk passkontrollant. Men passet är falskt och Ingmansson grips av ungersk polis efter ett sista flyktförsök.
Klockan 4 ringde det på dörren och min tjej öppnar.
I Uppsala är det knappt gryning när Niklas väcks ur sömnen där han ligger i sin säng.
Och det tränger sig in 5-6 poliser. Jag var naken och sa, jag behöver klä på mig. Nej, upp och hoppa. Men jag vet att jag insisterade. Du kan stå och titta på mig. Och då var det en polisman som tittade med ögonen och sa till sina kollegor, ta ett steg tillbaka nu.
Han drar på sig kläderna och får höra vad han är misstänkt för. Att olovligen ha överfört 2 miljarder kronor till Optimus fonder.
Det är en fruktansvärt skrämmande upplevelse, men samtidigt parodiskt. Bara, du är min studentlägenhet. Vilka miljoner? Jag blir ombedd att följa med och blir körd till en random fängelsehåla, ett häkte.
Han hamnar i en cell på Kronobergshäktet på Kungsholmen i centrala Stockholm.
Och det är en fruktansvärd plats. Du blir inlåst i en cell som är mindre än det här köket. Och det är människor som skriker i cellerna intill. Människor som tänder av, antar jag. Skriker könsord och skriker på vakterna och gråter och kräks. Jag trodde jag skulle gå sönder, typ. Men det gjorde jag inte alls. Tvärtom blev jag arg. Vad fan är det här? Vad gör ni mot mig? Och jag har inte gjort någonting. Och jag kommer inte bli dömd för ett skit. Så det var liksom... Jag var förtvivlan blandat med ilska. Och ilska är en ganska effektiv... Det är ett ganska effektivt verktyg för att lindra ångest.
Lite senare samma dag öppnas dörren till cellen. Han leds in i ett rum där det sitter 2 poliser.
Och de förhör mig och frågade samma saker om och om igen som jag sagt i andra förhör. Berätta om det där med captchande och överflyttningen av kapital. Och jag sa om och om igen, men jag minns inte. Men svara då. Men vad vill ni att jag ska säga, liksom? Sen fick jag sova där och äta deras äckliga korvstroganoff.
Efter en natt i häktet och 2 förhör beslutar åklagaren att Niklas ska sättas på fri fot. Men, får han veta, misstankarna kvarstår.
Och sen fick jag gå hem och var lämnad åt mitt öde och ångest i månader och hade ingen mer kontakt med polisen på väldigt länge.
Det är en enorm utredning som polis och åklagare på Ekobrottsmyndigheten nu ska ro i land. Runt 15 personer är från början misstänkta. Och förutom mängder med förhör måste utredarna begära rättshjälp från flera olika länder. Ekobrott är komplicerade att utreda. Det är ofta många bolag och personer inblandade. Och att följa pengaflöden genom företag, banker och länder är tidskrävande. Men åklagaren i fallet Falcon Funds får lite oväntat hjälp från en av huvudpersonerna. Vi hör ekonomijournalisten Jens B. Nordström.
Mark Bishop är ju en samlare, en hoarder utav elektronisk dokumentation. Och när polisen gör en husrannsakan så hittar man flera mobiler, flera datorer som innehåller mailkonversationer, Skype-chattar och dokument som är extremt svåra att bortförklara för de här männen.
I Bishops dator hittar åklagarna de bevis de behöver för att visa hur Emil Amir Ingmansson och Mark Bishop mjölkat fondbolaget Optimus på pengar. De kan i mejltrafiken följa hur de tillsammans planerar inköpen av MBS-erna, skräpobligationerna.
eftersom det fanns en sån omfattande dokumentation i Falcon Funds, så var det svårt för dem att anlägga ett effektivt försvar. Det blev väldigt mycket, jag kommer inte ihåg, det minns jag inte, jag kan inte kommentera det.
Vad gäller investeringarna som gjordes med pengar från Falcon Funds har åklagarna även där ett bra bevisläge. Mejl och vittnesmål visar hur Emil Amir Ingmansson styrt fondbolaget och hur andra bolag han kontrollerat får in miljontals kronor på de ETI:er som köps in till Falcon.
Jag tänkte börja höra om Mark Bishop. När lärde ni känna varandra och hur?
Ja, jag var i Dubai 2011 om jag inte minns fel på Formel 1-loppet som var där i...
I oktober 2020 inleds rättegången i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. Den kommer pågå i flera månader.
You already know, my name is Mark Bishop. I'm 63 years old. I have lived most of my life in Southern California.
För mig kändes det ganska sorgligt på något sätt.
Fondhandelschefen Rasmus Bjelkesson har i sitt jobb på håll följt Ingmansons och Bishops affärer på pensionsmarknaden av och till i 7 års tid. Nu sitter de där framför honom i rättssalen.
Jag ser en stadig glädje av att se dem där med handfängsel eller något sånt. Utan jag känner mig bara sorg över att det är kunnat bli på det sättet att man utnyttjar liksom sparare på det sättet och hamnat i den situationen kanske som personer att man bara ser pengapåsen framför ögonen och inte tänker på vilka som drabbas av det.
1,3 miljarder. Det är den summa som Pensionsmyndigheten menar har försvunnit ur Optimus och Falcon Funds. Det betyder inte att det är så mycket som Ingmansson, Bishop och de andra dömda stoppat på sig. Mycket pengar har förvisso spenderats på fastigheter och lyxkonsumtion. Men det har också gått åt stora belopp för att bygga upp bolagsstrukturer, anlita framstående advokater, för att hålla hela det bedrägliga maskineriet igång. Men skadan bedömer Pensionsmyndigheten vara ännu större än 1,3 miljarder. För hade de försvunna pengarna istället funnits kvar i premiepensionssystemet, hade spararnas pengar kunnat växa, till och med fördubblats, under de nästan 10 år som Optimus och Falcon var igång.
Hur mycket pengar tror du att du har blivit av med?
Jag vet inte faktiskt. Därför att när jag var drabbad av det här, jag mådde jättedåligt. Jag kan inte tänka mig klar när jag pratar om det där.
I snitt så har de 27 000 pensionsspararna i Falcon blivit av med 39 000 kronor var. Det kanske inte låter så mycket. Men det är som sagt ett snittvärde. Det finns de pensionärer som blivit av med flera hundratusen kronor. Kristina Kåbsa har inte velat räkna på hur mycket av hennes pengar som försvunnit.
Vad kan det vara, tror du?
Mellan halva och en tredjedel, någonting sånt här.
Är det en gissning? Liksom?
Ja, det är gissning. Det är bara gissning. Ingenting annat. Det är bara gissning.
Pensionsmyndigheten har lyckats få tillbaka en del av pengarna som försvann ur Falcon Funds och återbördat dem till spararna. I oktober 2021, när det här programmet sänds, handlar det om ungefär 340 miljoner kronor. 666 miljoner saknas fortfarande.
Men du vill inte gå in och kolla nu då? Var hur mycket pengar du fått tillbaka?
Jag tror inte på det.
Det kanske är mycket pengar att få tillbaka.
Nej, jag tror inte på det. Jag tror inte på det.
Är du rädd för att bli besviken liksom, eller vad tänker du?
Ja. Och tiden går. Jag vet inte om jag får de pengarna. Det verkar så att det blir inga pengar. Så känns det för mig.
Så en dag på jobbet så får jag ett samtal från advokaten som sa: nu är det över. Nu är det nedlagt.
Niklas Karlsson, kontorschefen på strategiplacering, avförs till slut från utredningen.
Jag vet att jag bara sjönk ihop på golvet och så fick han säga det några gånger. Och dagarna efter det var verkligen, oj, jag kan andas igen. Det var en obeskrivbar lätthet. Och sen så kan såren återigen börja läka på något sätt. Och sen inväntade jag domen och jag blev glad när den föll och glad när den föll igen.
Idag dömdes fyra män till fängelsestraff i den ekobrottshärva som åklagaren kallat den största stölden i svensk rättshistoria.
Enligt tingsrätten har brotten ett högt straffvärde eftersom de har riktats mot en så viktig samhällsfunktion som pensionssystemet.
Amerikanen Mark Bishop döms till fängelse i 7 år och 6 månader och ska betala 235 miljoner kronor till staten. VD:n på Optimus Fonder, han som köpte in NBS:erna, döms till 5,5 års fängelse. Emil Amir Ingmansson, eller Max Servin som han numera heter, avtjänar idag ett 6 år och 9 månader långt fängelsestraff. Han ska också betala knappt 63 miljoner kronor till staten. Under arbetet med den här serien har jag varit i kontakt med Max Servin via brev. Han skriver att han gärna ställer upp på en intervju. Men kriminalvården har inte beviljat den ansökan som måste skickas in när en intagen vill ha kontakt med personer utanför murarna. Max Servin har förnekat brott i både tings- och hovrätt. I breven som jag skickar frågar jag hur han nu ställer sig till det som domstolen dömt honom för. Han svarar att han bara vill kommentera den första delen av åtalet, det som rör Optimus Fonder, då domen i del 2, det som handlar om Falcon och inköpen av ETI:erna, har överklagats till Svea hovrätt. Max Servin skriver att det egentligen bara finns en person som drabbats i den här historien, och det är han själv. Han har i media hängts ut som en av Sveriges värsta ekobrottslingar genom tiderna. Och han har bland annat inte fått träffa sina barn på nästan 3 år, skriver han. Och att tusentals sparare blivit av med delar av sin premiepension. Det är ett fundamentalt felaktigt påstående, skriver han.
Hur har du tänkt på honom? Så här, vad hans mål är, vad som intresserar honom? Har du funderat över hans person?
Det är klart jag har funderat, men jag har inte blivit klokare. Han känns väl lite som en vithaj som är ute efter pengar till vilka medel som helst. Och det spelar ingen roll om människor blir klämda på vägen. Han har säkert jättefina mänskliga sidor också. När jag säger att han bara är ute efter pengar, jag vet inte. Jag är inte arg på honom. Jag tycker jävligt synd om honom också. Fan, vilken jävla nitlott att vara honom. Vara en person som inte bryr sig om människor. Vad som händer med folk och sådär. Jag vet inte hur han funkar.
Du har hört Uppgång och fall om miljardblåsningen i Falcon Funds. Jag heter Arvid Hallberg. Producent David Mer. I redaktionen Joel Silberstein Hont, Love Lysarides, Josefin Patzauer och Blenda Zetter-Wallklingert. Niklas röst lästes in av Alexander Ohakas. Vignetten är skapad av Anne Skog Obell och ljudmixen gjordes av Gustav Sondén. Jo, en kort grej innan vi slutar bara. Lyssna på det här.
Det är ju sånt här man ser på film. Det händer ju inte på riktigt. Men det gjorde ju det, uppenbarligen.
Vem har gjort det här och varför?
Översvämningen i kommunhuset i Perstorp i förra veckan var ett försök att dölja en 20 miljoners svindel.
Det är thrillerartat.
Hur fasen kunde vi låta detta hända?
Och vi liksom bara, what the fuck?
Helt otroligt att det kunde ske.
Och hur kunde något sånt här hända då?
Vi misstänker att det är en anställd som är inblandad.
Alltså han var ju borta.
Om jag skulle försöka leta efter honom någonstans, var någonstans borde jag leta?
Jag skulle gissa att Brighton.
Ja, jag undrar det. Var han kan finnas.
Just nu går det inte att nå den du söker. Nu är det disponibelt i momentum.
Ja, det är bra.
Det där var en liten teaser från vår nya podd Skuggland. Första säsongen har premiär idag och det är verkligen måste lyssning för dig som gillar uppgång och fall. Vi, eller framförallt min kollega Mårten Trofast, har jobbat på den här helt osannolika historien i snart ett halvår. Om en 20 miljoner svindel på kommunhuset i Skånes minsta kommun, Perstorp. Som pågick i flera år och jakten på socialsekreteraren som utförde kuppen. Så sök på Skuggland i din poddspelare. Vi blir väldigt glada om du lyssnar.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.